Hej och varmt välkomna till vår med Fröken Vit Hatt. Och idag är den 7 mars 2024. Och ja, hörni, det är fantastiska saker som händer. Och idag kör vi stenhårt igen. Det är så mycket att gå igenom och vi har all anledning att vara så positiva. Alltså, vi vinner detta. Det är helt otroligt. Och ja, jag ska prata idag om ekonomikollaps. Och man kan väl säga att jag har gjort en serie som heter ekonomikollaps. Och det här får väl bli någon form av, ja, jag vet inte om det är sjätte eller sjunde delen i den här serien. Nej. Det är någonting med internet här. Hör ni mig? Det är någonting med internet. Jag kunde inte heller komma igång som jag ville. Hör ni mig? Nu ska vi se. Ja, det spelas i alla fall in på min enhet. Se om ni hör mig. Okej, fint. Ja, bra. Det står liksom network error. Och sen kommer det inte igång. Hej Magnus Bergman. Ja, det är fantastiska tider faktiskt. Helt underbart. Vi kör lite. Det här. Nu är det så här att nu är det bråda tider. För Ulf Kristersson och alltså barnhandlaren och Tobias Billström. Och de måste lämna över det här ratificeringsinstrumenten till USA. Och till Blinken då. Och det är Q-klock. 17, inte 17.00. Helene skickar det här till mig på morgonen här. Helt fantastiskt. 17, det tyder på att det finns en planering. Det är ju, kan man säga, vårat. Det är kommunikationen med oss som vet vad som händer för att förstå att det här är planerat. Så tolkar jag allt det här med 17. Så det är inte 17.00 utan det är bara 17. Så överallt står det bara 17. Och det måste ju vara tillsagt då. 17. Q o'clock, right on time alltså. Så att det här blir bra, hörni. Det finns en planläggning. Vissa tror inte det, men det är, jag vet inte hur man inte kan förstå att det finns en planläggning. Men det är olika ju vad man tittar på också. Sitter man bara och tittar på Melodifestivalen så kan jag verkligen förstå. Fast till och med där så drabbas man ju nu. Det har ju Cozy Pepper visat. Det är ju så mycket koms med Riksbanken som inte har några pengar och la la la. Ja, det var ju ingen reserv det där. Och slut var det också i slut på reserverna. Happy 17 sunshine från Småland. Ja, det är underbart. Nu går vi vidare här i rask takt. Och nu säger man då att Storbritannien planerar att bli det första NATO-landet att överföra divisioner till Ukraina. Brittiska baser förbereds i Odessa, Kiev. Och det är väl bara skicka, det är väl egentligen bara skicka ner allt vi har. Jag tänkte, Cozy Pepe och ni andra som gör memes, kan inte ni ta den som jag visade på Victoria när hon står med det där raketgeväret och så typ skicka att hon sitter typ på en sån missil som åker ner mot Ukraina och sen kan ju hon vara där vid frontlinjen egentligen. Jag tycker lite så här att är det så att man krigshetsar i det här läget, då, ja, ser ni på den här printscreenen, jag har 17 aviseringar på G-strands när jag tog en printscreen på hans, ja, det är 17 överallt alltså, för 17 gubbar alltså. Ja, men det är väl bara skicka ner Victoria på en sån missil med en Ukraina-flagga. Och sen kan hon stå där vid frontlinjen. Vi kan väl alla de som har varit immuna, är det inte de? Nej, nu är det igen med network här. Någon som inte gillar vad jag säger. Ja, vi får hoppas ni hör mig i alla fall. Alla de som har varit immuna tycker jag helt klart. De som har varit immuna tycker jag ska åka ner till frontlinjen. Nu ska vi se. Ja, ni får säga till om ni inte hör mig. Det blir liksom att det är precis som att det inte finns något internet, men det gör det. Erik Hazel skriver så här, ett rent ut sagt kuist. Vad skrev du? Ett rent ut sagt kuiskt inträde i NATO. Sen kliver USA ur och flera länder följer nog efter. Och Sverige står ensamt kvar. Sedan kan Sverige stå där och ta hand om NATOs mussiga bug. Ja, men det tycker jag också. Jag tycker faktiskt det att... ja. Men... hade jag den där på... Jag kan söka här på knuggen. Ni vet vilken jag menar, va? Den... jag hittar den. Den bilden tänkte jag. Vickan. Alltså jag tror de driver med mig. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra, om ni hör mig eller inte. Jag hörs och syns, säger ni. Och ändå står det här att det inte är något internet. Ja, det är fantastiskt. Det kanske går på något annat internet. Det kanske är så här, tankeöverföring, viljeöverföring, så hörs jag. Men henne tänkte jag vi kunde göra en... ett meme av, alltså. Då ska vi se vad jag var. Och nu säger också Ukrainas förra president Poroshenko. Det var ju han som tog emot massa pengar av Biden och om inte han hade avskedat en åklagare så skulle han inte få några pengar från USA. Mm. Så att absolut, Poroshenko. Han fick väl fly också. Han kunde inte vara kvar där. Och han gillade inte att Zelensky blev president, kan jag tala om. Det är ju lite konstigt. Och då skriver Gestran så här, denna gången ska det inte råda någon tvekan om vem som anstiftat till världskrig och vem som har anstiftat till världskrig och beväpnat nazisterna. Nej, lite så. Absolut. Hade vi något mer om det här? Nej, då kör vi vidare här. Oj. Nu tänkte jag att vi kommer ta lite nyheter här och så kommer jag prata. Men man kan säga att det är igen idag så pratar vi om ekonomikollaps. Vi pratar om välfärdskollaps och vi pratar om lite vad vi kommer få istället. Och... ja, Marit skriver, det kanske är Elon Musk jag sänder via. Ja, men det är inte omöjligt alltså. Det är precis så. Så här står det då att döda svenskar finansierar gängen. Skriv ett testamente, annars går dina pengar till PK-projekt och brottslingar. Ja, det låter inte så upplyftande direkt. Då står det så här, arvsfonden lockar till sig kriminella bidragssökare. Det har vi pratat om. Kontrollen över var pengarna går brister. Ja. Mm. År 1928 beslutade riksdagen att kusiner, sysslingar och andra mer avlägsna släktingar inte skulle ha arvsrätt. Istället inrättades allmänna arvsfonden som förvaltar arv från människor som saknar närmare familjemedlemmar kvar i livet och som inte skrivit testamente. I snart 100 år har fonden via myndigheten Kammarkollegiet delat ut avlidna svenskars förmögenheter till välgörande ändamål. Okej, så islamister och LBTQ och det är, vänta nu, organiserad brottslighet, det är alltså välgörenhet. Snacka om att säga att upp är ner och ner är upp. Man blir helt matt. Ja. I snart 100 år har fonden via myndigheten Kammarkollegiet delat ut avlidna svenskars förmögenheter till välgörande ändamål. Alltså den där meningen får vi nästan rama in alltså. Ja, ni gissar rätt om vad det betyder i 2020-talet Sverige. Pengarna går till PK-projekt, extremister och ekonomiska brottslingar. En ny granskning från Riksrevisionen drar slutsatsen att det är så illa att allmänna arvsfonden helt enkelt bör avskaffas. Och chefen för den här myndigheten tycker ju att det här är inga problem. Hon förstår inte alls kritiken helt enkelt. Vad handlar kritiken om? Det förstår inte hon. Och nu ska hon bytas ut. Men det var väl för väl. För om man inte förstår att det här, att man inte kan göra så här, då har man ingenting där att göra faktiskt. Mm. Organisationer och personer som har fått pengar från arvsfonden förekommer i avsevärd högre utsträckning i finanspolisens penningtvättsregister jämfört med ett snitt. Detsamma gäller polisens register över misstänkta brott kopplade till organiserad brottslighet och demokratihotande verksamhet. Ja. Skriv igen om ni hör mig. Ja. Även småfifflare kan dra nytta av döda svenskars pengar. Korruption förekommer. Ett vanligt tillvägagångssätt är att en anställd i bidragsprojektet fokuserar på sitt eget eller en nära släktingsbolag. Är någon förvånad? En ny granskning från Riksrevisionen drar slutsatsen att det är så illa att den bör avskaffas. Riksrevisionen konstaterar att projekten som beviljas medel generellt har förvånansvärt få deltagare. Pengarna går till att anställa folk. Ett exempel som nämns är en organisation som fick 4,7 miljoner för att skapa separatistiska mötesplatser. Lönerna utgjorde 2/3 av budgeten. Jaha. Berättelsen om allmänna arvsfonden är en liten berättelse om Sverige. För 100 år sedan beslutade politikerna i sann semi-totalitär 30-talsanda att staten ligger människor närmare hjärtat än de egna släktingarna. Istället skulle pengarna gå till det kollektivas bästa. Idag är systemet en bidragsapparat för politiska lobbyorganisationer och kriminella. De organisationer som faktiskt gör nytta är fortfarande ett 40-tal, har fortfarande ett 40-tal andra bidragsgivare och myndigheter att luta sig mot. Ja, 800 miljarder går genom utbetalningsmyndigheten nu. 800 miljarder. Och tänk dig, där sitter liksom ett gäng och bara liksom delar ut hejvilt. Tänk man har den insynen och kan skräddarsy projekt Som till exempel samerna. De fick ju flera hundra miljoner. Då sitter några där och fikar en gång per år. Eller vad gör de? Det går väl till deras helikoptrar och skotrar. Och det är ju dyrt att leva i Norrland. Ju. Det är ju... Ja, jag vet inte. Det här är verkligen en välfärdskollaps, hörrni. Och det är tur att det kommer fram. Det har nog varit så här lite hela tiden, va? Men vi har inte vetat om det. Så ja. Det är trassel överallt och det är olyckligt. Det är IT-störningar och det är cyberattacker. Och... Ja. Man kan helt enkelt inte komma in på Skatteverket. Och man kan inte skicka betalning misslyckades. Och man kan inte gå in på riksdagens... Nej. Trassel, trassel. Det går inte att komma in. Begränsad tillgång. Och sen vet ni, regeringen har upptäckt 25 stycken okända myndigheter. Och de fanns inte med på hemsidan, inte. Nej. Och civilminister Erik Slottner, han är förvånad. Va? Hade vi de här 25 myndigheterna? Vad har de pysslat med då? Ja, nu ska de i alla fall genomgå en översyn. Och det är ju bra. Alltså vi får ändå se det positivt ju. 25 myndigheter som bara legat och skvalpat någonstans och ingen visste att de fanns där. Inte ens Kristdemokraterna. Nej, det här är... Döm om min förvåning. Jag är häpen och förvånad, säger civilminister Erik Slottner. Det var lite fritolkning från min sida. Men vi är inte förvånade. Att det bara var 25 tycker jag ändå är positivt. Det är bra att det bara var 25. Tänk om det hade varit 17. Då hade det varit ännu bättre. Ja. Och sen har ju då förtroendet för hovrätten fått sig en rejäl törn. Och det är ju den här snippa målet. Vi kommer prata mer om det en annan. Men man kan säga förtroendet, man slår på förtroendet överallt. Det är det man gör. Det är liksom strategin här. Och är inte trasslet införandet av det nya systemet? Nej, det tror jag inte, Agneta. Jag tror inte det. Utan jag tror att det här är tanken att det ska trassla för att människor ska känna att det här är något som inte stämmer, att vi är en failed state och att vi är mitt i en välfärdskollaps. Alltså vi ser en kollaps av vårt samhälle. Det tror jag är syftet. Jag tror inte att oj, det blev lite fel här, utan jag tror att det andra löper på, precis som vi har pratat om. Det löper på det andra systemet och det går på kvantdatorer, så det är inga problem med det. Men det här är för att vi ska se, vi får inte ut pengar, vi kommer inte in på Skatteverket, och precis då när de skickar ut besked hur mycket alla ska betala eller få tillbaka, då funkar inte sajten. Det är otur alltså. Ja, det är ett under att ni hör mig, för att det är massa error här överallt. Ja, vi fortsätter. Ja. Ulf Kristersson, barnhandlaren, kallar sin fru för pizza och han försökte till och med få henne att byta namn till det. Ja. Vad har de här pysslat med egentligen? Nu kommer vi in på någonting som handlar om skatt. Och det här är lite viktigt. Vi ska prata om skattesatsen. Eller räntesatsen på skattekontot. På skatt. Och Många slänger sig över sin deklaration i hopp om att få en stor återbetalning. Men enligt Felicia Schön, privatekonom på Avanza, så är det inte optimalt. Jag tror att det är många som ser det som ett extra tillskott i kassan. Även om det mest rationella är att inte göra det, säger hon och fortsätter. Man ska inte vara rädd för att några hundralappar eller tusenlappar i restskatt. Alltså man ska inte vara rädd för att få det. Då har man ju någonstans lånat pengar gratis av staten. Får man skatteåterbäring har man lånat ut pengar gratis till staten som man egentligen skulle haft från början. Jo. Ja, men okej. Så om du får 25 000 i restskatt så ska du vara tacksam för det. Var nu glad. För då, tänk, du har ju fått låna de här helt ovetandes från staten. Du har ju trott att din lön är din lön eller din pension är din pension och sen ska du betala. Ja. Och då har du fått låna gratis. Och låna, det är ju positivt. Det är ju jättepositivt att få låna. Tänk att du får låna så billigt. Det är jättebra. Skriv någon kommentar så jag ser att det fortfarande funkar. För här ser det inte ut att funka alls. Mm. Ja, ja, men det här är ju jättepositivt. Kanon alltså. Och sen, den här var lite bra, den här artikeln. Jag tänkte jag ska läsa lite från den. Det är Johanna Högström Schreiber. Schreiber, säger man så, Erik. Skatteåterbäring är ingen lottovinst. Nej. Nu ser jag inte. Okay. Den här veckan får nästan 3 miljoner svenskar ett efterlängtat besked. Staten lämnar äntligen tillbaka pengarna vi lånat ut. De verkliga vinnarna är de som inte får tillbaka några pengar alls. Jaha. Det var skrämmande att följa hur hela Sverige drabbades av kollektiv privatekonomiskt hjärnsläpp den 4 mars. Vi köper Skatteverkets narrativ lik zombies, förslavade av den goda välfärdsstaten. Alltså, är det inte fantastiskt? Hon skriver så här. Vi köper Skatteverkets narrativ likt zombies, förslavade av den goda välfärdsstaten. Likt barn på födelsedagen tassade vi upp, satte oss vid köksbordet med en morgonkaffe och surfade in på skatteverket.se bara för att se att det inte gick att komma in. Förväntansfullt magpirr. Hur mycket kommer jag få tillbaka? En klump i bröstet. Hur mycket är jag skyldig? Det var dock omöjligt att logga in. Sajten hade kraschat. Vi försökte med den digitala brevlådan istället. Men strul där också. Kivra alltså. Som vi vet kontrolleras av Wallenberg. Överbelastningen blev en toppnyhet. Skatteverkets kommunikatörer, de blev nerringda. Varje år publicerar Public Service TV4 och samtliga svenska mediehus. Faktarutor med viktiga datum. Guider till avdrag som man inte får missa och göra. Och framförallt information om när vi får besked om vår skatteåterbäring. Ett av de värsta exemplen. Ett av de absolut värsta exemplen i år är TV4 som berättar för publiken att återbäringen är här. Extra mycket pengar att vänta. Mer korrekt hade varit: återbäringen är här, du lånade ut extra mycket pengar i år. Till skillnad från hur det ofta framstår så är det inte medborgarna som står för den största skatteskulden. Det är staten. I år är den skyldig oss omkring 30 miljarder kronor. Pengar som slussats tillbaka till våra personkonton under de kommande månaderna är inga lottovinster. Det är ingenting vi får. Det är våra egna löner som legat och skvalpat i ett byråkratiskt system som är så snårigt att det är omöjligt att få fatt i våra egna pengar trots att vi verkligen behöver dem. De senaste åren har beloppen som människor är skyldiga inkassoföretagen mer än fördubblats och allt fler ber om hjälp för att göra avbetalningsplaner. Räntorna äter upp hushållens sparpengar och matbudgeten är så snål tilltagen att vi ofta inte längre kan äta sånt vi tycker är gott. Biobesöken blir allt färre. Drinkarna på krogen byts ut mot husets vita. En tågresa till barnbarnen prioriteras bort. Vi kan allt det där redan, men Skatteverket blundar för den nya verkligheten. Att hitta information på hemsidan om hur det går till att jämka för att slippa betala för mycket i skatt är lika tidsödande som att snoka efter ett ex på Facebook. Jag tycker hon är rätt rolig. Däremot så finns det tydliga guider till hur man gör en hindersprövning eller hyr ut sin bostad i andra hand. I ett så pressat ekonomiskt läge som vi befinner oss i hade det ansvarsfulla, rent av humana, varit en nationell informationskampanj om hur skattejämkning går till. Kanske till och med uppsökande samtal, webbinarier och dialog med stora arbetsgivare. Den som har ett fast jobb med regelbunden lön och hyfsat koll på sina ränteutgifter, ROT, RUT och reseavdrag kan få behålla flera tusen kronor i månaden istället för att låna ut den. Är man oroad över att behöva betala kvarskatt så är det bästa att placera pengarna på ett sparkonto. Ja, med ränta. Ja, om man nu har något sparkonto. Vi gick ju nyss igenom att det var ju, man hade ju använt sina sparpengar till de fördyrade levnadsomkostnaderna. Just därför är det extra glädjande att antalet svenskar som gick emot strömmen och valde att skattejämka ökar för första gången på länge. Låt oss hoppas att de slipper restskatt så att fler inspireras att behålla sin lön där det hör hemma, på det egna bankkontot. Ja, men det här var ju riktigt bra skrivet. Johanna Högström Schreiber. Riktigt, riktigt bra. Jag tycker det här var, det var bra. Och sen här vi då, i år behöver du vara extra uppmärksam på hur det högre ränteläget påverkar din deklaration. Jag tänkte jag skulle visa. Se om jag har den här. Så. Här då. Här är då ränta på skattekontot. Marianne säger att det funkar bra i Finland. Är det teckningen vi pratar om eller är det skattesystemet? Okej, hörni. På ditt skattekonto beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Vi ska bara ta hög ränta. Den är basräntan plus 15 procentenheter, alltså 20% från och med 1 augusti 2023. Hög ränta beräknas på underskott där betalningen inte är gjord på förfallodagen. Ett sådant underskott kan till exempel ha uppstått på grund av en inlämnad skattedeklaration där ingen betalning har skett, eller att du inte har betalat den slutliga skatten på förfallodagen där betalningskrav har skickats ut och den höga kostnadsräntan räknas fram tills dess att underskotten betalas, eller till den dag då beloppet överlämnas till kronofogden. Vi vet ju, man får ingen påminnelse, utan det här går direkt till kronofogden. Då. Så att det här är alltså basräntan då, om man är sen, är 5%. Det är om man har ett underskott. Men har man då, som jag läste det här, hög kostnadsränta, då har man alltså 20% tills man betalar. Och om du har plus på kontot så får du en ränta på 2,25. Så du blir straffad med 5%. Och om du har plus så har du 2,25 på det. Och vi kan väl läsa här med låg ränta. Låg ränta, alltså 5%, det gäller pengar som Skatteverket har gett anstånd med att betala. Så att du behöver inte betala riktigt än, och då får du betala 5%. Om du skulle ha betalat men inte har gjort det, så får du betala 20% på de pengarna. Mm. Och sen hälften av det får du alltså om du har plus på kontot. Varför gör de så här då? Varför gör de så här? Vad är det de vill ha? Vad är det de inte har? Man kan väl säga att det är tomt på kontot. Slut på kontot helt enkelt. Ja, hörni. Helt otroligt. Ja, vi fortsätter här. I år behöver du vara extra uppmärksam på hur det högre ränteläget påverkar din deklaration. Exempelvis är ränta som betalas på kvarskatt ovanligt hög och uppgår nu till 5%. Därför är det bra att ha koll på hur stort underskott man eventuellt har i inkomst av kapital. Ja, det här är inte klokt alltså. 20% om man inte har möjlighet att betala. Det är Lyxfällan deluxe det här alltså. Sen kan vi se att penningmängden, det här är från den 27 februari och det är källa SCB. Här kan vi då se hur det här är från 2002. Det kanske är svårt att se, men får se om jag kan förstora det här. Nu ser ni va? Ja. Nu ser ni i alla fall. Så 2002. Här är då penningmängden. Mm. Så här ser vi då. Jag har väl aldrig haft så här lite pengar. Jag har inte sedan 2002 i alla fall. Vad beror det här på? Att vi inte har så mycket pengar? Varför har vi inte så stor penningmängd? Vad har de tagit vägen? Vi vet ju att Riksbanken har köpt upp statsobligationer. Och då är det så här att när de får betalt utav Riksgälden. Riksgälden betalar ut det till Riksbanken. Då så makuleras de pengarna. Så att man kan säga hela det här systemet med penningmängden. Nu pratar vi om det digitala, inte cashisarna. Och då är det så att de enda som kan makulera pengar, det är Riksbanken. Och det gör man när man säljer av saker då. Och nu har man alltså sålt. Man har makulerat pengar. När man har fått betalt för de här statspapperna då. Statsobligationerna. Och nu har vi väldigt liten penningmängd. Hur påverkar det här likviditetsbristen? Skuldmättnaden? Ja. Det förstår ni själva. Det finns mindre och mindre pengar att tillgå. Och staten roffar 20% på skattekontot. Det är inte klokt alltså. Och som sagt, det är en överraskning. Det som kommer. Man har jobbat och slitit. Så visar det sig att man har betalat för lite skatt. Det är omöjligt att veta det exakt. Det är verkligen det. Och så får man då, om man inte kan betala så är det 20%. Annars är det 5%. Så penningmängden går ner. Likviditetsbrist. Ja, hörni. Hade vi någon mer bild på den här? Ja, det här är lite intressant också. Det här är en insändare i Göteborgsposten. Mina pengar är inte mina längre. Döm av min förvåning när jag får svaret att inga av våra bankkonton numera har pengar. Jag kan endast få ut 15 000 kronor från bankomaten, skriver signaturen Kristina. Nu vet vi inte vem Kristina är, det kan vara de själva som har skrivit det här. Men i alla fall, det är ju intressant. Att mina pengar inte är mina är kanske lite överdrivet, men sant. Men sant är att jag inte kan ta ut dem från banken när jag själv vill. I över 40 år så har jag låtit en av storbankerna ta hand om min lön och numera min pension. Häromdagen så skulle jag ta ut en större summa än 15 000 som är högsta tillåtna summan att ta ut vid ett tillfälle i en bankomat. Nu behövde jag pengarna omgående. Jag ringer då min bank i tron att jag ska kunna beställa pengarna och hämta ut dem dagen därpå. Döm av min förvåning när jag fick svaret att inga av våra bankkontor numera har pengar. Jag kan endast få ut 15 000 från bankomaten. Sedan måste jag vänta 4 dagar för att kunna ta ut ytterligare 15 000. Därefter fick jag en fråga om vad jag skulle göra med så mycket pengar. Jag har aldrig känt mig så omyndigförklarad. Tydligt är att jag i alla fall har haft fel uppfattning om hur en bank fungerar. Jag går in på nätet och ställer frågan, hur fungerar en bank? Oavsett vilka källor jag använder så får jag då svaret att bankens främsta uppgift är in- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, riskanalyser och utlandsbetalningar och krediter. 2016 fick vi nya pengar som var svårare att förfalska och billigare att ta fram än de äldre. Och enligt Riksbanken skulle kontanter finnas kvar en lång tid framöver i samhället. Men trots detta så får jag alltså inte ut den summa kontanter jag vill. Mina dubbelt beskattade pengar. Jag känner mig helt maktlös och får acceptera vad bankmannen sa. Tyvärr finns det inget att göra när man omgående vill ta ut en större summa i kontanter. Mer än att vänta ytterligare 4 dagar. Och det är det här vi pratade om det här en gång. Då sa någon att ja, men det är bara att beställa. Och det är inte bara att beställa. Det är inte bara att beställa cashisar. Det funkar liksom inte så länge. För det finns inte. Det finns inte. Det finns 60 miljarder i kontanter. Gör det. Man kan säga så här, de som sitter och lagerhåller kontanter nu, vilket är många av oss, har ju tagit ut lite för att klara oss om det skulle bli en nedstängning. Så att nu kan man säga att det är de cashisar som finns, de finns. Och det är ungefär 60 miljarder. Anonymous skriver att appen Kivra inte har fungerat på flera dagar. Who is she? Har vi en spammer här? Kan någon ta bort den där scammen? Jag tror inte han kan svenska ens. Så, då ska vi se. Se om vi hade någon mer bild på det här. Då ska jag spela upp ett litet klipp, tänkte jag. Så ni får vila era öron lite. Och ska vi se. Här, det här är Lena Petrova. Jag tycker hon är väldigt bra. Hon gör ganska korta videos. Gå gärna in och stötta henne på prenumerera på hennes kanal. Jag tycker hon gör ett jättebra jobb. Och det här är ett klipp om vad en amerikansk senator har sagt. Och det handlar om välfärdssystemet. Och vi kan väl utgå från att det är samma sak här. Och det är egentligen att man har bränt pengarna. Man har bränt pengarna som skulle gå till pensioner och så vidare. Välfärds. Det finns alltså inga pengar. Man är bankrutt helt enkelt. Då ska vi se. Nu kan det bli lite högt i början så ni tänker på det.
Hello and welcome back. Thank you so much for tuning in. Well, believe it or not, the United States is broke. U.S. Senator Tommy Turbeville just said the quiet part out loud in a video that I'm about to play for you. He clearly admits that Social Security and government spending, and I quote here, "It is all a scam." Those are his words. Of course, if you've been following my channel for a while, you know that the U.S. is breaking all previous records in a bad sense of the word, with the national debt now being above $34 trillion and consumer credit card debt hitting a new record high of $1.1 trillion, it is safe to say that the United States as a country and its population are in a debt trap. $34 trillion consists of $27 trillion in debt held by the public, in other words, by you, and $7 trillion in intergovernmental debt. By the way, $34 trillion is roughly the value of the economies of China, Germany, Japan, India, and the UK combined. In fact, the government has been so reckless with its spending that the United States debt is now rising by $1 trillion. Just think about that, $1 trillion about every 100 days. Think about that, $1 trillion every 3 months, roughly. It is no wonder that the interest payments on national debt have already surpassed U.S. defense spending and soon will exceed every single government program. Additionally, I want to remind you that Moody's Investor Services lowered its ratings outlook on the U.S. government to negative from stable in November due to the rising risks of the country's fiscal strength. The agency said, in the context of higher interest rates, without effective fiscal policy measures, so technically they say U.S. fiscal policy is not effective, without effective fiscal policy measures to reduce government spending or increase revenues. The agency added that it expects the U.S. fiscal deficits will remain very large, significantly weakening debt affordability. U.S. Senator Tommy Turbeville says it as it is. He says the United States is broke with $34 trillion in debt. Turbeville said, quote, "We don't have any money. We are dead broke." Those are his words. This is very refreshing to hear, especially after Treasury Secretary Janet Yellen came out a couple of months ago and said the United States was doing so well economically that it is in a position to continue funding two wars, maybe three if you add Taiwan. I uploaded a video on that several months ago. I think this speech is something that you must hear. The speech by Tommy Turbeville is something that you absolutely must hear and even share with your friends and family. Many people don't realize what's really coming. They hear that the United States has $34 trillion in national debt, and they just brush it off because they think it has absolutely nothing to do with them. But it does. It doesn't just affect us right now, it affects future generations here in the United States, whose quality of life will gradually decline precisely for this reason. So here's U.S. Senator Tommy Turbeville. Watch.
This is all a scam. I mean, we got people that's getting ready to retire that's going to try to live off $2,000 to $3,000. Impossible. It's impossible. Because what happens, it comes up here, we spend it. We're $35 trillion in debt. We don't have any money. We're dead broke. And then taxpayers have $2 trillion in credit card debt. We are in huge trouble. In this body, we had better start figuring that out, because we're going to have a run on this city here soon, and there's going to be about 150 million people coming up here saying, where's our damn money that we paid in? I could have put my Social Security money, 40 years, in tax, in the market, and probably be worth $8 to $10 million a day. But the federal government wasted it. So I'll get off my horse there. But it's good we have this because we got, you know, I get a little pension check from education. I was part of a union. It's not going to help people. People are going to have to work, continue to work longer and longer. Am I right, Ms. Gender? Can you say something about Social Security and it being taxed for some reason? We're taxing people for the second time on Social Security that they put into an account.
Yeah, and I'd like to point out when Social Security was first founded, those who established it, it was started out as a 2% tax, and they said this will never take more than 6% of your income. Today, it takes 12.4%, and depending on whether you go with CBO or Social Security trustees, it needs to take between 15.8% and 17.5%. So we're talking about thousands of dollars more per year. It also was actually only originally recommended that the tax be up to $66,000, equivalent in today's dollars of earnings. But over time, it has expanded massively, and the money has been spent every year. So whereas everybody thinks this money's been set aside for me, no, for the past 13 years, every dollar that has gone out of workers' paychecks has gone immediately to pay promised benefits. And that's what happens when you have a system that enables those in charge of it to spend the money in the immediate term and leave the buck to the next generation that's coming along. And because Social Security has grown so much, it's actually to the detriment of lower income workers in particular, who have to pay such a large share of their paycheck to Social Security. They have little left to save for retirement. And then lower income and African American workers have the lowest life expectancies. So they are the most likely to get nothing back in return. One out of four African American men will die between the ages of 45 and 64 after having paid into this system for decades, tens if not hundreds of thousands of dollars, and they might get nothing back.
What's the solution?
I think we ultimately have to shift towards a universal benefit system. That's what true social insurance is. It does not make sense that we are paying the biggest benefits to the highest income earners. So gradually over time, I think we need to bend down the benefits for the middle and upper income earners, actually increase them for the lower income earners, look at things like indexing retirement age to life expectancy, more accurate inflation index. And I think that workers need an option to have their money in something that actually earns a positive rate of return and that can't just immediately be spent by Congress.
I have a 28 and 29 year old, two boys, got a job, working hard, paying Social Security. They ask me all the time, Dad, will I ever see any of that money? Will they see it?
I think they will see some of it. That's the exact same thing I hear whenever I ask a group of younger workers, and none of them raises their hand. So I think that there will be something there, but it's not going to be what has been promised.
Mr. Stephen, you got anything to add to that?
Ja, oh, det är helt otroligt alltså. Det finns alltså inga pengar. Och det var någon som sa, men vi skickar covid-pengar, vi skickar pengar till Ukraina och så här. Det är andra pengar. Ni får komma ihåg det att de här pengarna som ligger i orange kuverten och det är så att säga gamla skulder. Det är skulder, det är löften till oss. Det är inte nya pengar, utan de pengarna är brända för länge sedan. Är vi med? De pengarna är brända för länge sedan. Utan nu är det så här, nu måste det skapas nya pengar. Och det är på grund av likviditetsbristen. Och när nu Riksbanken har höjt sin styrränta eller reporänta eller så. När de då har höjt den, då ger det dem en ursäkt att trycka mer pengar. För det, precis som skattekontot, så är det så här att när bankerna då, ungefär de här 1 000 miljarderna som ligger i systemet, när de har pengar på bankkonton, då får de styrräntan 4% minus 10. Ligger det på en hel vecka så får de styrräntan plus 10, tror jag, 4 och 10. Så att, och då, de pengarna som betalas ut i ränta, de skapas. Och sen lika så, om vi säger att man har minus på sitt konto som bank i Riks då. Jag har för mig det var 27-28 banker som ligger i Riks, och Riksgälden har också konto där. Och är det så att de ligger minus, så har du då får du betala 3,90 tror jag det var, 4% alltså i straffränta. Så att det är precis som skattekontot. Och då är det så att då skapas de pengarna. Likaså nu när Det här är ju ett sätt då att beskatta svenskarna med 5 respektive 20% på det som ligger på skattekontot. Och någon som skrev så här, men det är lätt att räkna ut din skatt och bara kolla på din skattetabell. Men så enkelt är det inte. Det finns jobbskatteavdrag, det är massa parametrar där som har att göra med det. Hur mycket du har använt i RUT eller ROT. Och jag tycker inte det finns någon ursäkt att svenskarna ska sitta och bita på naglarna. Att antingen så får man betala eller så får man tillbaka pengar. Så vi behöver liksom inte täcka upp för det här systemet mer. För det här systemet faller nu. Men och den som tycker det är bra, räcker upp handen. Men då är liksom inte den här kanalen. Vi tycker inte att det är bra. Liksom. Det är därför det här kollapsar nu. Det är ju inte bra att man har lovat pengar i pension och så. Och att de pengarna inte finns. Vi har samma sak i Sverige. Bromsen har gått in. Så vi har en minustillväxt varje år i systemet. Ja, och det är ju pengar, alltså det är en minustillväxt på pengar som inte finns längre. Det är inte så att de är liksom inbetalare på ett konto och sitter där och väntar på dig till du är pensionär. Nej, alltså de pengarna finns inte. De finns inte. Så hur ska man finansiera allt det här då? Och då har vi ju liksom långa sjukskrivningar och allting. Vi har olika löften i det här samhället. Att är du sjuk ska du få det och ditten och datten. Och vad händer när det bara går i höjden? Jättemånga fler blir sjuka. Långa sjukskrivningar ökar och så vidare. Arbetslösheten. Finns inte möjlighet att försörja sig på det sätt som man har kunnat innan. Det finns inga jobb. Vi kan inte bara betala folk som sitter och mejlar varandra. Det funkar liksom inte. Det hittar på jobb. Och det funkar inte. Ja. Man får tycka att det här systemet är bra och ändå lyssna på mig. Det är lugnt. Det är bara det att vi kan vara överens då om att vi inte är överens. Och det är också okej. Så. Nu har jag väl varit diplomatisk nog, va? Nu slutar jag med det. Det där klär inte mig, jag vet. Och vi vet ju, US Debt Clock försöker, men folkbildar oss att säga. Och här var det vissa som påtalade att det här är blått och gult. USA Restoration, återuppbyggnad. Federal Reserve, Debtors Prison. Och någon form av sigill, jag vet inte exakt vad det står på det. United States Federal Reserve System står det på den. Och ja, här ser vi då new money, asset-based wealth creation, debt-free currency. Alltså vi har ju gått från guldmyntfoten till skuldmyntfoten. Så de pengar vi har nu, det är någons skuld. Så om du har pengar på ditt konto så är det någon annan som har lånat dem i första hand för att de ens skulle komma till de här pengarna då. Kristina Tax skriver, staten är rik men folk är det fattiga och har mycket lån. Nej, staten har inga pengar. Staten är genom lika fattiga som folket faktiskt. Så att jag tror inte att det finns pengar så att säga. Utan det är, om man ska göra en bouppteckning på den svenska staten och räkna tillgångar minus skulder så skulle det vara minus. Så att nej, jag tror inte att staten är rik faktiskt. Det finns för många såna här uppbyggda skulder gentemot det svenska folket, gentemot hela världen, höll jag på att säga. Och sen har vi då det här bank term funding program, och det är det vi har pratat om. Och här har man då lånat ut väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar till amerikanska banker, och de ska vara tillbaka betalade till den 10:e. Så den 11:e är alltså slut. Det är slut. Och vi får se vad som händer då. Om det kommer bli banker som går i konkurs eller hur det blir. Men jag tror det är svårt att, du vet, om de ska trycka de pengarna så måste det finnas en fordran på någon. Och då måste du hitta ett huvud som har en återbetalningsförmåga som kan skriva på ett avtal att de ska lämna tillbaka de här pengarna. Och det blir svårt att hitta de huvudena. Det är de entiteterna, staterna, företagen och huvudena, privatpersonerna. Det är liksom svårt att hitta dem för att kunna trycka så mycket pengar så att man kan återbetala de här pengarna till Federal Reserve, som numera ligger såklart under Treasury sedan mars 2020. Marielle skriver, staten har varit i konkurs länge. Ja, precis. Man har ju bara tryckt nya pengar. Man har egentligen refinansierat statsskulden genom att lån har förfallit, statsobligationer har förfallit. Då ska man betala ut det beloppet plus ränta. Och sen så har man då tecknat nya lån. Så man har egentligen löst gamla lån med nya lån. Lite så. Och nu är det en fastighetstopp som varnar för en massiv bankdöd. Omkring 500 eller fler banker riskerar att krascha eller bli föremål för konsolidering, varnar en fastighets-vd i USA. Det är ingen affärsmodell som gör det möjligt för dem att stå ensamma. Nej, det är inte. Vi får se hur många som går i konkurs och hur snabbt det här kommer gå. Och sen har nu Bank of America gått ut och sagt att dollarn kommer kollapsa. Och när de gör det så behöver du lyssna. The banks are bankrupt. There is no reserve. Bankerna är korrupta och bankrutta. Och det finns ingen reserv. Nej. And you think FDIC got your back. Och det är väl också någon sån statlig garanti som man betalar ut. Vi har ju Riksgälden då som går in och borgar för våra bankkonton med den här statlig insättningsgaranti. Mm. Men grejen, det gäller ju om bankerna går i konkurs. Men sedan 2015 på G20-mötet så behöver inte banken gå i konkurs för att kunna ta dina pengar. De behöver inte ens hamna på obestånd. Utan de kan bara anse att de ska ta dina pengar. Och därför så, ja. Men det är klart att förr eller senare så måste de ju gå i konkurs också. Och då får vi se om det finns de pengarna helt enkelt. Som finns på bankkonto. Ska du borga för dem också? Mr. Ellie säger att synd bara att det inte händer något nu för tiden. Jag håller med dig, Ellie. Jag vet ju aldrig vad jag ska prata om. Jag hinner ju alltid med allting och sen sitter jag här och bara rullar tummarna resten av tiden. Det finns så lite att prata om faktiskt. Ja, jag håller med om det. Och sen säger nu BRICS då, de annonserar att de har ett oberoende betalningssystem som baseras på kryptovaluta och blockchain. Kryptovaluta är kanske lite överdrivet, men det är ju i alla fall en digital valuta. Och vi har ju hört då att det är 159 länder som har ansökt om att få vara med på den här. Det här är ju ett alternativ då till Swift och det system vi har. Och det här har vi ju vetat länge att de har hållit på att ta fram en betal. Och jag skulle tro att den är färdig för att det sker ju redan transaktioner i det här systemet då. Och nu har BRICS gått om G7-länderna i BNP. Så att, Pakistan sa vi häromdagen, nu ska de gå med 2024. Det är 39 länder som går med nu 2024. Och man då har börjat prata föra samtal med Iran och andra länder inom BRICS. Och nu går de också med här. Alltså jag tror inte vi förstår hur rika de här länderna är. Bara för att de inte har fått behålla de pengarna innan så betyder det inte att de är rika, att de inte är rika. Utan de är sjukt rika. Och nu när de får behålla det så kommer deras befolkning få det riktigt, riktigt bra. Vi får hoppas att svenska folket kommer få det lika bra. Mm. Och sen har jag sett ett mönster här att BRICS-länderna, de pratar väldigt mycket om Palestina och att de har rätt till sin egen stat. Putin säger till och med, det här var Italien som sa det nu, och här säger Putin då att Palestina historiskt tillhör palestinierna. Så det är mycket sådär att man går ifrån Israel. Och varför gör man det? Jo, för att Israel är ju, där har ju den djupa staten styrt hela tiden. Och vi tror att det handlar om religiösa förtecken. Så vi måste tänka på att det här handlar inte om religion. Vi vet inte ens om Israel i Bibeln egentligen är beläget på den platsen. Det finns ju tecken på att, Israel låg till exempel i USA. Och det låter ju helt galet. Vadå, ligger Israel i USA? Nej, men alltså, det vore ju på sin plats. Och om man nu vill ha en religiös konflikt för att kunna styra och härska genom söndring, så är det ju jättesmart att säga att det här är liksom... Men vi får tänka på att USA då... Ja, vad har vi hört om USA? Ja, men vi har hört att det upptäcktes av Columbus 1492. Och innan det så var det lite indianer som sprang omkring där. Och sen nu kommer fram då, oj då, det kanske var vikingar där på typ 800-talet. Jaha, det var lite långt innan. Och sen hände lite grejer där fram till egentligen USA blev en stat. Det var lite New Sweden och sådär däremellan. Men alltså, det är alltså väldigt, väldigt, det är liksom tusentals år som vi inte vet någonting om USA. Och det är samma sak i svenska historien. Det är ju hur mycket som helst som vi börjar återta och börjar få pusselbitar kring. Med järnmalmen och andra saker. Alltså vilken roll vi har haft under väldigt lång tid. Och det fortsätter vi följa för att vi måste återta vår egen historia. För på något vis så är det de här vinnarna som Elon Musk pratar om. Det är de som har både skrivit historien och skrivit om historien och ja, håller tillbaka saker helt enkelt. Jag ska visa ett klipp sen med, påminner mig om det, med Julian Assange, där han pratar om liksom att när de här, när allting nu är digitaliserat, när det har försvunnit, om du raderar det, så raderar du det för alltid. Det finns ingen backup på det. Och vi måste komma ihåg det, att det är hur mycket som helst som har gått förlorat. Men de kanske finns någonstans. Ryska register kanske har lite. De har ju funnits ett tag, om man säger så. Ja. Och sen pratar Iran och Pakistan om att bygga en gas- och oljepipeline vid den iranska gränsen. Till Pakistans hamn, City of Gwadar. Det är ju jättebra. Och sen säger Sydafrika att man ska sluta finansiera Israel och deras militära operationer. Ja. Och sen skriver Free People's Movement, Marcus Ljunggren då, vi blev av med dollarn. Analytiker avslöjade hemligheten med den ryska ekonomin. Den ryska ekonomin mot vilken flest sanktioner har införts i världen ligger före den amerikanska och europeiska, skriver Aydin Lyk. Låter turkiskt. Trots den pågående militära konflikten i Ukraina växte den ryska ekonomin med 3,6% 2023 före Europa och USA. Experter säger att en av huvudorsakerna till ekonomisk tillväxt är den ökade användningen av nationella valutor i handeln med Kina och Indien. Och nu har ju då Kina och Ryssland, de har ju helt slutat handla i dollar. Nu handlar de bara i egna valutor. Och det var för några veckor sedan som det kom. Så nu är det liksom, nu bannar de dollarn helt. Och det här blir ju... Ja. Skäller hundarna här. Analytiker förväntar sig att Rysslands ekonomi kommer fortsätta växa trots sanktioner med tanke på dess självförsörjning, allians med Asien och politik att använda nationella valutor i handeln. Ja, så är det ju. Venezuela säger att man kommer gå med i BRICS också. President Nicolas Maduro säger det. Och Venezuela, jätterik på olja bland annat. Total fattigdom, helt sönderslaget av socialism, kommunism och en svensk koloni faktiskt. Och de bryter sig loss nu och går med i BRICS. Så det blir ju jättebra för dem. Så, då ska vi se vad vi har kvar. Klockan går, hon är 10 över. Ja. Vi tar de här också. Nu är det så här att många av de här rika säljer av sina aktier. The Walton family just sold 4.5 billion of Walmart stock. Så de säljer alltså sina egna aktier. Jeff Bezos då, som är typ världens rikaste nu, han har sålt av 8,5 billion dollars. Jamie Dimon sålde 150 miljoner dollar i JP Morgan. Zuckerberg sålde 400 miljoner dollar. Och Buffett, Warren Buffett, han säljer ju alltihop. Och så står det something is up, mate. Någonting är på gång här. Ja, det är någonting. Och man kan väl säga vad det lutar åt för min del är ju frysa tillgångar, avveckling av tillgångar. Samma sak som händer i Wallenbergs bolag med Oskar Stenström. Och han måste ju vara tillbaka nu, eller är han kvar? Är han kvar på toppjobbet i Wallenberg eller är han tillbaka på UD? Skulle jag ringa och prata lite med han. Men de där tar ju aldrig samtal. De är så tråkiga. Ja. Någonting är det på gång. Saab är övervärderat. Ska ner 30%. Ja, när det är fred så kommer de helt som mycket annat skriva Eva. Ja. Man kan säga att de kommer att vara helt utanför business när vi får fred, vilket vi kommer på. Och Bezos, nu världens rikaste, brädar Musk. Och vad de tittar på egentligen, det är ju alltså marknadsvärdet på aktierna. Så det är ju orealiserade tillgångar. Så tittar man på det och så säger man, oj, det här är en ögonblicksbild, du är jätterik. Mm. Jag tror ju inte att de är jätterika. Och det är, vad är pengar? Alltså det skrev Anna. Hon skrev så himla fint. Vi ska bara se vad hon skrev. Jag tyckte det var så fint det hon skrev. Anna Magnusson skrev på min Facebook. Då skrev hon så här. Alla är inte till salu. Genom sig, på sig själv känner man andra. Det finns människor som vet vad grunden till det vi går igenom är. Och att då sälja sig för ynkliga mammon är otänkbart. Detta är den större guden i världen. Den stora guden i världen, mammon. Satans smörjelse brukar man säga. Se på Judas Iskariot. Han förrådde Jesus för 30 silverpenningar och dog strax därefter. Pengar är ingenting i det stora hela. Det finns en högre skatt att stå på rätt sida av historien och att aldrig böja sig för mörkret. Men alla är inte av samma skrot och korn. Och det var ju det som Elon Musk sa. Are you trying to blackmail me for money? For money? Det var liksom så här, för pengar? Vadå, ska du försöka muta mig liksom med pengar? Pengar? Det var liksom helt otänkbart. Vi ska lyssna här på Julian Assange när han berättar om hur man har raderat historien faktiskt. Nu kan det bli högt igen så ni tänker på det.
The Guardian's archives are only in one place. They're not in libraries all across the nation that people look for. They're only looked for on the internet. And because of copyright legislation, they're not copied elsewhere to other places on the internet. So when something disappears from the archives, the electronic archives of the West, to which all information is moving into, it is gone forever. It has not only ceased to have existed, it has ceased to have ever have existed. And when you go to those web pages that have been removed from Western papers, you won't see the tear lines. You will just see page not found. You won't see anything in the index at all. We are now approaching the state of Orwell's dictum, perfect dictum, that he who controls the present controls the past. He who controls internet servers controls the intellectual record of mankind, and by controlling that, controls our perceptions of who we are, and by controlling that, controls what laws and regulations we make in society.
Då ska vi se. Jag har en sista grej här. Och det är, nu vet vi att barnhandlaren och Billgren åker ju, klockan 17 då ska de överlämna papprena. Och då ska vi se. Vi tar den sista grejen här. Då skriver Vic, journalist, så här. Nu ska Viktor Orbán åka och träffa en privatperson, Donald Trump, för att han inte har något bättre för sig. Hungarian FN Orbán to discuss peace in Ukraine with Trump. Mm. Och här står det att nu ska han åka och prata om fred med Trump. En privatperson alltså. Det känns ju som att, är Trump så relevant då? Och det här blir avslutningen, hörni. Nu berättar Viktor Orbán. Det här var Donald Trump som la ut det här på Truth Social. Och här berättar han om vad han ska göra och varför han ska träffa Donald Trump i USA. Eller nu, i Mar-a-Lago, Florida.
It's positive to cooperate with.
On your way to Florida, Mr. Prime Minister, to meet our former President Donald Trump next week. Can you comment on that?
Yeah, you know, it's first of all, I respect him very much. That's the personal part of it. I like Mavericks. And he's like that. One of the most boring element of my profession, that the leaders getting more and more boring. So we need refreshing new guys. And you know, because you know, the political elite reproduce itself. If you look at the speeches, the logic of arguments, the literature they refer to, all that kind of thing is very, very much the same. So I'm very happy that somebody's coming from outside. And he is that kind of man, maverick, as we say, probably it's an understandable term here as well. So that's good for our profession, because politics for every political leadership is for everybody. It's the most competitive job. If always the professors and intellectuals and all that kind of guys are part of the elite, you know, it's not good. All kind of different people, if they have talent, should play a role in that.
Are you going to see him in Florida next week?
Yes. So sorry, but there's another point as well. I am also convinced that if at the time of breaking out of Russian invasion on Ukraine, Trump would have been the president of the United States, there would be no war now, I'm absolutely sure. So a strong president of the United States can stop any war which somehow related to Europe, I'm sure. And if I try to understand what kind of chances we have for the peace, the only serious chance for peace now, if he is able to come back and to make a peace. That's my only hope. Otherwise, the war between Ukraine and Russia will be long, getting closer and closer to Hungary and creating more and more strong dilemmas for the European politics. So Trump back is a precondition for strong and quick peace in the European continent. So that's the reason I'm always positive to cooperate with.
Oh, honey. Det är otroligt alltså. Nu har jag inte pratat så mycket idag om det nya systemet vi kommer få. Det är ju ett kvantbaserat finansiellt system som blir helt transparent. Det kommer vara digitalt och analogt. De analoga pengar eller cash som vi får ut, sedlar och mynt, kommer vara spårbara. Och som sagt, det kommer, varje land kommer ha sitt eget, sin egen valuta, och sen kommer man göra handelsavtal med varandra. Så vi går emot en multipolär värld med många poler, många olika länder som ser till sin befolkning i första hand, precis som det ska vara. Och sen får vi se vad det blir efter det, men i alla fall, den här globalismen och unipolära världen med världshandelsvalutan, vilket dollar har varit, alltså i stort sett enligt en ekonom på SCB, så har dollarn stått för 90% av all världshandel. Så vi går ifrån det. Vi går ifrån en världsvaluta. Vi går ifrån en unipolär värld där du har haft en världsordning som, och Viktor Orbán säger det nu, att nu är det liksom slut på den här världsordningen. Nu är det, globalismen är död. Och det kommer bli väldigt, väldigt stora förändringar. Och tack så mycket att ni har lyssnat idag. Jag hoppas allting har gått bra och att det är inspelat och så. Tack till alla er som stöttar min medborgarjournalistik och den här kanalen. Det betyder allt för mig. Och tack till alla er som delar research. Det är helt fantastiskt nu. Och så ser vi fram emot 17 idag. Hasse Hermansson skrev att är det då vi ska få utträdet ur NATO? Ja, men vi har ju varit med från början i NATO och har ju varit med och skapat det också. Så att det vore väl lite på sin plats i sånt fall att antingen att vi går med som vi har varit hela tiden och sen att man kommer fram till det. Det som debatteras mycket nu, det är om den här neutraliteten som Sverige haft, om det verkligen, har vi verkligen varit neutrala? Har vi verkligen stått utanför NATO? Nu ställs allting på sin spets och man omvärderar alltihop. Som sagt, vi återtar vår historia. Och det var några som skrev här att Frans och Stål har ju då haft Mott Bombadil och Marcus Ljunggren som är med i det fria också. Eller ja, man kan ju inte vara med i det fria, men som han hjälper till att göra intron och bilder och sånt. Har jobbat med det fria under lång, lång tid. Och de pratar ju då om historien där. Så gå gärna in och lyssna på det. Och sen är det ju Historiespace på torsdagar. Så det är väl ikväll va? Klockan 19:17 i Historiespacet. Så att jag kan retweeta det på min X. Så att ni hittar in till Historiespacet. För det här börjar bli viktigt nu. För vi får pusselbitar hela tiden. Som gör att vi får reda på väldigt mycket utav vår sanna historia. Och det är det pusslet vi lägger tillsammans. Och det är därför vi har sån fantastiskt fin sammanhållning. För att det här är teamwork. Det är inte bara jag eller någon annan. Utan det är vi tillsammans som gör det här. Vi tillsammans skriver om historien. Vi tillsammans går igenom verkligheten utifrån hur den verkligen är. Och vi korstabulerar utifrån det som har hänt tidigare. Så stort tack för idag allihopa, så ses vi igen på söndag. Och då är det, om jag inte har blivit mormor, jag ska ju bli mormor. Men då är det jag och G-strand, och det är på svenska den här gången. Så att ha det jättefint allihopa, och tack till er igen. Ni är bäst. Ha det gott. Då ska vi se.